När den här predikan är slut så kommer jag att sätta mig ner lika frustrerad som alltid när jag har till uppgift att försöka måla Jesus Kristus. Det finns en person i vår historia som har haft större inflytande på mänskligheten än någon annan. Det har skrivits 174 000 böcker om honom hittills. Och det skrivs i genomsnitt 4 nya böcker varje dag om Jesus från Nazaret. Han är den som utan jämförelse har påverkat vår mänskliga historia mer än någon annan. De här uppgifterna gavs i programmet Vetenskapens värld i P1 förra året. Och där diskuterade man frågan om vem den märklige Jesus kunde anses vara och varför hans budskap har fått sådan genomslagskraft i global bemärkelse. Han skrev ju aldrig en bok. Enda gången han skrev vad vi vet var när han skrev i sanden för att låta denna äktenskapsbryterska gå fri från den dom som de ville utföra över henne. Han rörde sig inom ett väldigt begränsat geografiskt område. Han reste liksom aldrig utomlands. Han levde under väldigt knappa omständigheter. Han innehade aldrig något politiskt ämbete eller någon position av makt. Han var ju en enkel snickarson från Nazaret. Och de här så kallade experterna i vetenskapens värld i program P1 i Sveriges Radio försökte ivrigt att komma med en förklaring som alla utmynnade. Försökte förklaring. Alla utmynnade i någonting annat än vad Jesus själv har sagt och hävdat om sig själv. Är inte det intressant att alla andra förklaringar utom Jesu egna förklaringar anses värda att beakta, men inte Jesu egna? Varför är det så? Jo, därför att Guds eller Jesu egna anspråk ligger i en så fullständig konflikt, inte bara med den rådande materialistiska världsbilden, utan dessutom är en total omöjlighet i en postmodern värld där inga absoluta sanningskrav får ställas. Att Jesus skulle vara Gud kommen i mänsklig gestalt är så uppenbart anstötligt för det mänskliga tänkandet, eftersom det för det första förutsätter ju att Gud finns. Och för det andra, om det här är sant, skulle innebära att jag som människa på den här jorden skulle behöva ta Jesu ord på allvar och på något sätt ge mitt erkännande till honom och erkänna mitt behov av honom som frälsare och som herde. För det sa han var hans uppdrag. Jag har kommit för att ge mitt liv till lösen för många. Och han såg på människorna och han ömkade sig över dem. För han såg att vi var illa medfarna som får utan herde. Det är lite förödmjukande att ta till sig den diagnosen, eller hur? Men han står där som en historisk person, som en gestalt som liksom står i vägen för vår egen bekvämlighet, för vår höga aktning, eller jag ska inte säga aktning, men tilltro till vår egen förmåga. Han står i vägen för vår egen bekvämlighet. Han står i vägen för vår ovilja att göra uppbrott från syndens livsstil. Vi väljer att hellre se honom som en bortförklarad gestalt, en besynnerlig människa, en annorlunda, mycket annorlunda, kanske ovanligt begåvad och för all del ömhjärtad och välmenande, men bara en människa. bara en människa, förstås, i grunden som alla oss andra. Och som därför inte kan ha några anspråk att ställa på våra liv. Eller hur? Och vi placerar honom liksom i raden av historiska visa män möjligen. Och tar fram honom ibland när hans ord och exempel passar våra avsikter. Ibland som lärare i högstående etik. Ibland som revolutionären. Ibland som feministen. Ibland som den store terapeuten. Biskop Stephen Neal, som under många år jobbade som missionär i Indien och konfronterades med de tre stora världsreligionerna framför allt, skriver i en bok där han på ett omfattande sätt kommenterar de olika religionerna. Och han säger så här: om vi tar evangelierna på allvar, är Jesus inte det ringaste lik någon annan som levt på jorden. Det han har sagt om Gud liknar inte någonting vad någon annan religiös ledare har sagt. Och de anspråk han har rest för sig själv är inte detsamma som rest för någon annan religiös ledare. Hans kritik av människan och hans kritik av samhället drabbar mycket hårdare än någon annans kritik. Slutcitat. Jesus var inte bara en av de stora andliga ledarna i världen. Den erkände teologen John Stott skriver i en av sina böcker: det skulle vara totalt otillräckligt att kalla honom Jesus den store, i likhet med vad vi ibland säger Alexander den store eller Karl den store. Jesus är inte den store, han är den ende. Han har ingen jämlike, inga rivaler och inga efterträdare, säger John Stott. Och jag brukar också citera den japanske kristne ledaren Kagawa, som uttrycker det så här utifrån sin uppväxt och sitt sammanhang i Japan: jag är tacksam för shintoismen, för buddhismen och konfucianismen. Jag har fått mycket av dessa religioner. Ändå har dessa tre religioner fullständigt misslyckats med att tjäna mitt hjärtas djupaste behov. Jag var ju en pilgrim som vandrade en lång, oändligt lång väg. Jag var trött och mina fötter var ömma. Och jag vandrade genom en mörk och hemsk värld, där det var tätt mellan tragedierna. Buddhismen undervisade om stort medlidande. Men, vem har från tidernas begynnelse sagt: detta är mitt blod, mitt förbundsblod, som blir utgjutet till syndernas förlåtelse? Kagawa menade tydligen: vilken annan gud har sett till människans behov av syndernas förlåtelse? Ingen annan. Men om inte Jesus var Guds son, så finns heller ingen grund för syndernas förlåtelse vad kristendomen beträffar. Ty då har inte ens han, den som kunde, det var inte ens han den som skulle kunna ha sonat vår skuld inför Gud och bringa försoning och vänskap och gemenskap mellan människa och Gud igen. Visserligen, Jesu död var grym, men ändå bara en vanlig människas död. Och nattvardsbordet framför oss här idag blir till ett enda stort jippo. En död som vi liksom firar, som inte har någon egentlig betydelse. Och nattvardsfirande blir en död ritual med vars hjälp vi liksom förstärker vår felriktade och grundlösa förhoppning om att det finns nåd för syndare. Det är endast om Jesus verkligen var Guds son som nattvardsbordets budskap gäller, som korsets försoning gäller, nämligen att Gud i sin nåd och endast genom Guds nåd har återupprättat möjligheten till vänskap och gemenskap mellan människa och Gud igen. På syndafallets dag läser vi om hur öppenheten och förtroligheten mellan människa och Gud raserades. Och den oskuldsfulla glädjen var lika som bortblåst, och en främlingskapets kyla började gripa om sig i själva lustgården. Den förvandlades från att vara en mötesplats mellan Gud och människa till att bli ett gömställe för människan från Gud. Söka människan som gömt sig för Gud. Och han säger de sorgsna orden som är fyllda med både vrede och sorg, tycker jag. Gud kallar på människan: Adam, var är du? Gud visste naturligtvis. Ändå uttrycker han detta. En vredes över synden som åstadkommit den här skilsmässan. Och en sorg över vänskapens sammanbrott. Guds heliga majestät hade kränkts och Guds godhet hade ifrågasatts. Människan hade ansett sig vara sig själv nog. Men redan denna dag så utlovar Gud att gemenskapen med honom ska återupprättas. För detta krävdes en medlare mellan Gud och människan. En medlare av icke tidigare skådat slag. En medlare som alltså samtidigt måste kunna representera både en helig Gud och ett fallet människosläkte. Hur skulle detta kunna gå till? Det behövdes alltså en person som samtidigt var både sann Gud och sann människa. Därför argumenterar Johannes i inledningen av sitt brev som vi har lyssnat till idag, så som han gör när han introducerar Kristus. Han säger: han som var från begynnelsen. Han som höll på att existera innan världens begynnelse. Det är honom som försonat oss. Och till den kristna församlingen eller församlingarna i mindre Asien, det vill säga nuvarande sydvästra Turkiet, så skriver aposteln detta brev i slutet av 80-talet, kanske närmare 90-talet efter Kristus. Det är en åldrig Johannes. Han uttrycker sin stora omsorg om de troende som tydligen av brevet att döma hade hamnat i ett tillstånd av osäkerhet om frälsningsvissheten. En slags förvirring rådde i församlingarna. Falska läror hade börjat göra sitt intrång som hävdade att Jesus inte var sann Gud. Man ifrågasatte Jesu verkliga guddom och därmed också frälsningens och det eviga livets trovärdighet. Och Johannes skriver detta brev för att skingra tvivlen och för att skapa klarhet om vem Jesus var. Och för att ge en verklig och tillförlitlig grund för tron på det eviga livet. Och han älskar dessa människor till vilka han skriver. Han är djupt engagerad i deras andliga belägenhet. Och han vill åstadkomma en ny frimodighet hos dem. Och ömsint så kallar han dem gång på gång genom detta brev: mina kära barn, mina kära barn. Han talar till dem som en far till sina barn. Och han var deras andlige fader. Och han vill se dem trygga i sin tro på Jesus. Han vill se dem med en stark förvissning om att Jesus är sann Gud. Och därför frälsningen är giltig och den är välgrundad. Han är Gud kommen i mänsklig gestalt. Inspirerad av den helige ande skriver Johannes detta brev som märkligt nog efter 2000 år talar rakt in i vår tid idag. där debattens vågor om Jesu Kristi person går kanske livligare till än någonsin. Och så hävdar Johannes som han gör att Kristus, han kallar honom livets ord eller det livgivande ordet, var till från begynnelsen. Det vill säga, Kristus fanns innan sin jordiska existens, innan sin födelse i Betlehem. Han var från begynnelsen. Han blev inte till i tid eller rum. Han fanns innan allting skapades. Det var faktiskt i honom och genom honom som allting har blivit till, som är till. Och i introduktionen av Johannes evangeliet så uttrycker Johannes det på det här sättet: allt blev till genom ordet Kristus. Och utan det har ingenting blivit till av allt det som finns till. Och Johannes döparen säger dessa märkliga ord om Jesus: efter mig kommer en som fanns före mig, ty han var före mig. Och om du då betänker att först föds Johannes döparen in i historien och sen föds Jesus, ändå säger Johannes: han var innan jag blev till. Och när Jesus i en diskussion med de judiska ledarna hävdade att Abraham en gång liksom i tron såg min dag och gladdes över den, så blev de judiska ledarna förgrymmade och sa: vad är det du talar om? Du är ju inte 50 år ännu. Och Abraham har du sett. Abraham levde nämligen 2000 år före Kristus. Hur skulle då Jesus och Abraham kunna ha haft någon connection med varandra? Det är då som Jesus uttrycker det ord som uppenbart innebär gudomliga anspråk. Det går inte att förstå det annorlunda. Lyssna. Han säger uttryckligen: sannerligen. Det vill säga, lyssna nu, för detta är verkligen sant. Sannerligen säger jag er, innan Abraham blev till, är jag. Det är så det ryser när jag betänker dessa ord. Innan Abraham blev till, är jag. Och de judiska ledarna insåg mycket väl vad detta anspråk innebar, och de var nästan beredda att ta upp stenar för att döda honom. Till detta var ju uppenbar hädelse att använda det gammaltestamentliga namnet på Gud, Jahve, jag är, om sig själv. Den sista kvällen tillsammans med lärjungarna innan korset så beder Jesus: Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen blev till. Detta är den Kristus vi förkunnar, säger Johannes. Den Gud som var av evighet och som i Kristus tog mänsklig gestalt. Utan tron på en treenig Gud vore inkarnationen en omöjlighet. Men vi tror och vi förkunnar Fader, Son och Helig Ande. Jesus Kristus var både sann Gud och sann människa. Han var ingen vålnad, säger Johannes. Vi själva hörde honom med våra egna öron. Vi hörde hans röst. Och vi såg honom med våra egna ögon. Och vi såg den evige. Vi hörde den evige. Och vi rörde vid honom med våra egna händer. Han var ingen vålnad. Han var sann människa. Tänk dig detta, jag tycker detta är oerhört. De händer, eller den hand som nu tecknar detta brev till församlingarna i mindre Asien, och som nu vi läser detta brev, den handen hade vidrört Herren Jesus. Ja, vid den sista måltiden står det att han till och med hade lutat sitt huvud mot Jesu bröst. Det är han som talar. Om livets ord talar vi, säger han. Vi såg honom, vi hörde honom, vi rörde honom. Han är en historisk verklighet. Den kristna tron grundar sig inte på några slututtänkta religiösa idéer. Den grundar sig på någonting oerhört stort som har hänt i vår egen historia. Den evige Guden har kommit till oss på ett konkret och verkligt sätt genom att bli människa. Det handlar inte om religiösa idéer eller åsikter. Det handlar om nyheter. Alla andra religioner mer eller mindre presenterar religiösa ideologier eller moraliska lagar och etik och så vidare som vi kan instämma i, innehåller mycket lovvärt och gott att tänka på. Men när den kristne evangelisten kommer så säger han inte: jag har en lära att förmedla. Han säger: har ni hört vad som har hänt? Vet ni vad som har hänt? Nej, vadå? Den evige Guden, han som har skapat himlavärlden där uppe, jorden och månen och stjärnorna och allt det liv som rör sig på vår jord, han har kommit till oss i en människa, i sin son Jesus Kristus. Vet ni vad som har hänt mer? Han gick till ett kors, men det är tomt. Han har försonat vår synd med Gud. Han lades i en grav, men den är tom. Han har besegrat dödens välde. Han är inte längre kvar på jorden. Han har återgått till den himmelska tronen. Han är förhärligad och han har sänt till oss den helige ande för att vi ska kunna leva det liv som egentligen alla religioner erkänner så borde människan leva. Men som ingen annan religion ger kraft till att leva. Evangeliet lovar också en kraftutrustning. Den tredje personen i gudomen kommer och tar sin boning i det på Jesus troende och möjliggör ett heligt liv. Och därför slutar Johannes det här verserna med att säga: detta förkunnar vi för er för att ni ska ha gemenskap med oss och gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Det är försoningens syfte och mål. Det är inkarnationens syfte och mål. Gemenskap med varandra, gemenskap med Gud. Grundad på nattvardsbordets förkunnelse. Att det är sant att han har varit här, att han har dött för våra synder, att han har uppstått igen. Endast en sådan Jesus som den Johannes vittnar om kunde uppträda som Guds representant till oss och som vår representant till Gud. Och det är precis vad evangeliet säger. Gud är en. Och en är medlaren mellan Gud och människor. Människan Jesus Kristus som gav sig själv till lösen för oss alla. Vi lever i en tid av narcissism, självbeundran och självfixering. Och vi intar lätt en förmäten bild av oss själva i relation till Gud. Det finns många som känner sig totalt misslyckade också, naturligtvis. Men jag talar om den allmänna tidsanda. Varför skulle vi behöva en medlare? Är det inte Guds jobb att bara förlåta? Vi människor kan ju förgå oss mot varandra och vi säger förlåt utan att kalla in någon medlare. Ja, det vill säga mer seriösa sammanhang när det blir konflikt på arbetsmarknaden som det är nu mellan sjuksköterska, vårdförbundet och de myndigheter som hand om löneutbetalningarna och bestämma lönerna. Konflikten där kan komma att behöva en medlare som i så fall ska representera båda sidor för att åstadkomma någon slags kompromiss. Så det blir fred på arbetsmarknaden. Men detta är mycket, mycket, det jag talar om är något mycket, mycket högre form av medlargärning. Varför skulle Gud inte kunna göra likadant alltså? Bara förlåta utan någon medlare. Han älskar oss ju. En sån hållning, mina vänner, avslöjar hur lite vi har förstått av Guds heliga väsen och av syndens innebörd. Gud är inte en kompis som vi har råkat trampa lite grann på tårna och som därför är skyldig att liksom se mellan fingrarna på våra misstag och lätt utverka en förlåtelse. Varje synd är nämligen en kränkning av Guds heliga majestät. Och ett självcentrerat uppror mot Guds herravälde. Mot honom som är skaparen, tänkte det. Mot honom som är hela universums uppehållare och herre. Varje synd är egentligen att underkänna hans herravälde. Det är att underkänna hans lagar som om de inte vore gällande. Det är att visa att han inte är värd min lojalitet. Och vår bristande insikt om Guds helighet och syndens allvar reducerar vår syn på värdet i Jesu försoningsdöd. Nattvarden minskar i betydelse i takt med vår reducerade syn på Guds helighet. Människan befinner sig inte av naturen i ett rätt förhållande till Gud. Tvärtom, alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Alla är i lika stort behov av en medlare som kan företräda mig inför Gud. Och vi vill ogärna höra en sån beskrivning av oss själva. Vi vill hellre tro att Gud tycker liksom, jag är okej, du är okej, låt oss inte prata mer om den saken. Varför, mina vänner, skulle vi i så fall fira nattvard? Varför skulle vi göra det? Och vad är det vi i så fall firar? Det är först när vi inser Guds helighet och vår relation till honom, vår brustna relation till honom, som talet om det brutna brödet, om Kristi brutna, brustna kropp och det utgjutna blodet, Kristi blod. Det är först då som denna akt blir goda nyheter. I ingen annan religion har Gud blivit människa. I ingen annan religion har Gud iklätt sig medlaransvaret. I ingen annan religion har Gud tagit på sig själv skadan av mänsklighetens brustenhet. Ingen annan medlare äger Jesu kvalifikationer. Jesus kom inte in i bilden som en tredje part, jag vill säga det också. Inte bara för att företräda den sårade parten, i detta fall Gud. Han själv var den sårade parten. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare, medan vi ännu höll på att gå vår egen väg. Så kommer han in. Och han går inte halva vägen liksom och förväntar sig att vi ska gå våran halva av vägen. Han går hela vägen. Rättfärdig dog han för orättfärdiga. Och i egenskap av människa underställer han sig Guds goda och heliga lagar och håller och hyllar den. Så ingen skuld vilade över honom. Men istället tar han på sig vår skuld. Och sonar vår skuld gentemot Gud. Han ger sitt liv till lösen för oss. I sin kärlek tar han på sig hela skadan av vårt uppror. Bevisar därmed syndare gränslös nåd. Utan att för den skulle göra avkall på sin helighet och rättfärdighet. Så. När vi nu snart ska fira nattvarden så gör vi det inte till minnet av en vishetslärare som vi beundrar. Vi gör det inte till minne av en revolutionär som ska åstadkomma sociala förändringar. Vi kan hitta energi och argument ifrån Jesu liv till många goda saker. Men inte därför vi firar nattvard. Vi firar inte nattvard för att vi i Jesus har den största feministen. Eller vi firar inte nattvard för att han är den stora terapeuten som är värd att komma ihåg. Vi firar nattvard för att han är den enda frälsaren. Och han är vår frälsare. Han är min frälsare. Han är din frälsare. Och du ska snart ta brödet och få höra orden. Jesu kropp utgiven för dig. Jesu blod runnet för dig. Det var inte vi som utsåg honom. Det var Gud som utsåg honom. Så tack vare Jesu blod kan vi nu frimodigt, heter det, gå in i det allra heligaste. Komma nära en helig Gud. På den nya och levande vägen genom förlåten som han har berett. Så. Vi är inte här bara för att fira Kristus som Guds offerlamm. Vi är också här för att minnas honom som den förhärligade konungen. Lejonet av Judastam, konungars konung och herrars herre. Det är han som är nattvardens segerherre. Och det är han som ingen annan har åstadkommit. Han och fadern är ett. Och ingen som förnekar sonen kan ha gemenskap med fadern. För Johannes skriver senare i sitt brev: den som förnekar sonen har heller inte fadern. Och den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Det är för att Jesus är den han säger sig vara som vi kan fira denna måltid. Han är inte kvar på korset. Han är inte kvar i graven. Han sitter förhärligad på tronen med den härlighet han hade innan världens grund blev lagt. Nu ska jag sluta med de här orden. Kanske det här är sista nattvarden för någon av oss att fira. Det är möjligt. Det är nyttigt att betänka det, så att vi gör det med största möjliga vördnad och tacksamhet. Men samtidigt, om det skulle vara så, och för alla dessutom, är denna måltid en försäkran om att en mycket, mycket större måltid väntar. Den kallas lammets bröllop. Och det är nämligen så att bli en kristen, det är att bli trolovad med Kristus. Och sedan vänta på honom i egenskap av hans brud. En brud längtar efter sin brudgum normalt, efter brudgummens ankomst. Om du idag tar emot Kristus, och det kan du göra i ditt hjärta nu när jag snart beder, kommer du också att höra till dem som älskar hans tillkommelse. Och han vill idag lova att älska dig i nöd och lust och dela med dig glädje och sorg, medgång och motgång, och vara dig trogen, inte bara till livets slut utan för evigt. Amen. Låt oss bedja. Halleluja. Tack gode Gud, min himmelske fader och vän, att jag får kalla dig så. Men jag vet att det är bara på grund av Jesu Kristi människoblivande, hans lidande och död, som dessa ord kan uttalas av tacksamhet. Och nu ber jag för den som i denna gudstjänst ännu är en främling för det som vi ska fira i nattvarden, som inte känner dig som sin frälsare. Jag ber att någon här idag, ja, några flera ska säga: Herre Jesus Kristus, kom också in i mitt liv. Förlåt mina synder. Låt mig få uppleva frälsningens gåva och det eviga livets gåva och gemenskap med Gud. Var med oss i nattvardsstunden nu, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen.